Du lyssnar på Trassliga kärleksband i vintagebutiken av Annie Darling i översättning av Mia Gane. Inläst av mig, Emma Peters. Nålen stretar upp och ner, vass och blank och fin. Kan något glädja hjärtat mer än skräddarsytt satin? Ur Satinklänningen av Dorothy Parker i översättning av Isabella Nilsson. Kapitel 1. Det fanns många fördelar med att bo på en husbåt med permanent kajplats på Regent's Canal precis vid Primrose Hill. Även om det bara var några ynka kilometer in till Oxford Circus, så var det ingen större konst att föreställa sig att man befann sig långt ute på landet när man vaknade till ljudet av fågelkvitter. Genom hyttventilerna kunde man se prunkande grönska så långt ögat nådde. Inte bara på träden som kantade kanalen, utan också löven som speglade sig i vattenytan. Dessvärre var Phoebe Parker inte överdrivet förtjust i att vakna och låtsas som om hon befann sig ute på landet. Hon avskydde nämligen landsbygden. Det var alldeles för lerigt, luktade förfärligt och var dessutom fullt med folk i praktiska skor. Phoebes säng stod på en upphöjd avsats, vilket innebar att hon kunde beundra utsikten från liggande ställning. Men den främsta anledningen var att god ventilation var av yttersta vikt ombord på en båt. Madrasser var det första som sög åt sig fukt och kunde snabbt förvandlas till en veritabel grogrund för mögelsporer. Phoebe avskydde mögelsporer nästan lika mycket som hon avskydde landsbygden. Men trots det insåg hon ändå att hon var lyckligt lottad som bodde i en stadsdel med ett så pass eftertraktat postnummer och hyresfritt tillika, även om det var på en båt. I 1,5 år hade hon fått låna Sheila. Namnet var målat med snirkliga röda bokstäver på akterspegeln av sin vän, mentor och chef som hade rest till Australien för att hälsa på sina föräldrar och hittills inte återvänt. Det var så typiskt Jono. Hon hade fått ett kuvert med nycklarna till Sheila och några kortfattade instruktioner, framförallt gällande torrtoaletten. Jag är säker på att du kan lista ut resten själv, Phoebs. Du har alltid varit den med huvudet på skaft, skrev han innan han stack. Lappen var också så väldigt typisk Jono. Sheila må ha sina brister, men hon kändes ändå som hemma för Phoebe och Coco Chanel, en strålande vacker fransk bulldog och den bästa sambo Phoebe någonsin haft. Coco låg fortfarande hopkurad på sin tempurkudde under ett ungerskt litet duntäcke. Phoebe lät Coco snusa vidare, klev ner från sängen och kontrollerade att vattentanken var full, det var den, innan hon drog plastduschmössan över huvudet, men framförallt över de skumpapiljotter som satt i hennes hår. Unga damer som bodde på båtar med nyckfulla vattentankar hade inte råd att kosta på sig lyxen att tvätta håret dagligdags. Phoebe avverkade sin morgondusch på 2 minuter, tillräckligt länge för att bli skinande ren, men inte så pass länge att det fanns risk för att vattnet inte skulle räcka till att kunna borsta tänderna och brygga kaffe. Därefter tog Phoebe itu med sin hy, en morgonritual i 5 steg som avslutades med solskyddsfaktor 50. Trots att det var oktober kunde solen ändå vara obarmhärtig när den väl tittade fram, och Phoebe var livrädd för att bli solbränd och få rynkor. Sen slog hon sig ner med dagens första kaffemugg i det soligaste hörnet av kajutan för att sminka sig. Phoebe var inte mycket för solpuder, contouring och allehanda skuggspel i ansiktet. Hon föredrog istället att utgå från en tom målarduk, utjämnande underlagskräm och concealer under ögonen så att hennes bleka hy fick en enhetlig ljus ton. Därefter var det dags för flytande eyeliner som hon med stadig hand applicerade på ögonlocken och gjorde en vinklad vinge i utkanten. Undertill använde hon kajalpenna.